En podcast från Aftonbladet.
Grönt är skönt, åtminstone just nu. Miljöpartiet upplever medvind i opinionen och seglar hyfsat säkert fram i valvåren som Socialdemokraternas mest lojala kompis. Men hur mycket kostar den vänskapen? Vad hände med att vara det mest ogillade partiet? Och har de repat sig efter språkrörskriserna? Dessutom, hur ska riksdagen överleva det så kallade kvittningsbråket? Och så har vi skickat ut en spion till Jimmy Åkessons vårfest. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej där ute och hej här inne, Olof Svensson.
Hej hej.
Och My Råvädder.
Hej.
Ännu en dag, ännu en podd och vi ska borra oss ner i Miljöpartiet idag. Vad gör de? Hur mår de? Vad vill de? Hur ser deras relationer ut? Hur gröna är de nu för tiden? Men först tar vi väl ett litet nyhetssvep genom den inrikespolitiska snårskogen. Det så kallade kvittningsbråket är inne på sin andra vecka och senaste nytt där precis nu när vi spelar in är att partierna, deras gruppledare har mötts igen för andra dagen i rad och för andra dagen i rad så har de fortfarande då inte kommit fram till en lösning. Så att när ni lyssnare hör det här så finns det förmodligen ingen ny lösning på plats. Om det inte sker någon slags mirakel under dagen, man vet aldrig. Oavsett, My, hur viktigt är det att ha ett sånt här bra system när man kan täcka upp för frånvarande riksdagsledamöter under voteringarna? För det är ju det som hela bråket handlar om, eller hur?
Ja, egentligen verkar ju alla partier överens om att det behöver finnas ett system på plats.
Ja, jag läste en artikel som var ganska intressant i DN där det stod att det finns ett system för det här i alla länder i princip. För man måste ju ha någon form av reglering, kvittering eller någon form av system.
Mm. Men så att jag gissar att det kommer komma en lösning eftersom alla egentligen vill ha det. Och det är ju en tid nu när det är extra viktigt eftersom de vill ju ha folk ute och kampanja i en valrörelse. Och man ska ju då också ta in riksdagen i sommar, kanske i augusti, mitt under brinnande valrörelse. Så att de kommer ju komma fram till någonting. Frågan är bara om vad och hur länge de ska bråka. Och sen var det ju, alltså det var ju ganska mysigt i riksdagen igår när det var folkfest. Jag har inte sett så mycket människor där sen riksdagens öppnande.
För då var ju alla tvungna att vara på plats.
Ja, då var alla tvungna att vara på plats.
Och gud, de fick väl jättebråttom. Och vad ska jag göra? Boka de biljetter och ta med sig... Fick de ta med sig sina sjuka barn till riksdagen eller hur såg det ut, Olof?
Nu var inte jag där på voteringen. Jag var där på grupp tidigare på dagen när de hade det här gruppmötet då när de skulle försöka komma överens om något. Så jag vet inte, du var där på voteringen, My.
Ja, men det fanns väl två olika inställningar. Den ena inställningen var, ja, det här är ju vårt jobb. Vi går ju alltid hit och röstar. Vad är problemet? Den andra inställningen var, ja, om jag måste kommer jag göra det, men jag tycker egentligen att vi borde kunna lösa ut det här.
I vems intresse framför allt ligger det att lösa det här? Jag tänker på Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Han är den riksdagsledamot som har varit mest frånvarande under hela mandatperioden. 93% av voteringarna har han varit borta.
Är det inte 93,8 nästan?
Det kanske det
är
till och med 93,8%.
Man vill inte vara petig just när man kanske är där uppe i procenterna, men ändå.
Nej, men han ligger ju skyhögt över alla andra i frånvaron. Jag såg Magdalena Andersson som var nummer två mest frånvarande. Hon hade ändå varit med vid typ hälften.
Mm. Ja. Ja, men partiledarna är ju mest frånvarande, men det beror ju också på att de har andra åtaganden ofta. Men för att svara din fråga då, vem som känner mest på det här, är ju alla överens om att det är ju regeringen som behöver kvittningssystemet mest, för det är de som vill få igenom sina propositioner, och är det folk som är sjuka och inte är där så riskerar de ju då att bli nedröstade på grund av, ja, det kan ju vara omständigheter de inte då kan kontrollera.
Men vad tycker du personligen? Du satt här och ryade lite innan
vi
började
spela. Ja, men alltså visst, jag kan ju förstå att det är klart att det är viktigt att ha ett fungerande system, så att om man så här, med kort varsel blir sjuk och så vidare, så behöver vi, så ska ju liksom inte jättestora frågor som kan avgöra framtiden för väldigt många människor kunna avgöras på grund av då att, att en riksdagsledamot inte är där. Speciellt inte nu när, när det är så jämnt mellan blocken. Men sen tycker jag också det kan ju framstå som lite märkligt för gemene man att man, om man är då riksdagsledamot och en gång i veckan ska man vara på plats för att rösta, då kan man väl masa sig dit den tiden då, liksom, om det inte är något väldigt, väldigt speciellt som man då inte kan kontrollera. Alltså det finns ju inga andra i samhället som har sådana jobb som att man då kan välja vara hemma lite titt som tätt och kalla in en ersättare.
Jag tänker inte köra buss 4 idag. Jag känner inte för det.
Nej,
nej, precis. Då blir det ju ingen buss.
Nej, då blir det ingen buss.
Nej. Rimligt tycker jag. Nu är det ju Sverigedemokraterna som har ställt till med det här eftersom det var de som vad ska man säga, hoppade över kvittningsregeln då för några veckor sedan när det skulle voteras. Men det här har också aktualiserat frågan om politiska vildarna och deras liksom roll. Tror du, Mia, att det kommer att få någon effekt på politiska vildesystemet, det här bråket, i förlängningen?
Men det som är diskussionen här är väl om de ska inkluderas i kvittningssystemet. Och varför det är extra aktuellt är ju för att de är rekordmånga vildar, det är 9 stycken. Och det är ju klart att när man har en majoritet som hänger på 2 mandat så spelar ju 9 mandat som kan gå åt vilket håll som helst roll. Och det här är ju en fråga som har, jag skulle vilja säga, jag höll på att säga jäckat, men som har plågat, är det väl kanske med Sverigedemokraterna, under hela deras tid i riksdagen, för att de har traditionellt sett haft mycket vildar. Så att det är klart att de skulle nog vilja ha ett system på plats där vildarna på något sätt inkluderas. Så att de är mer beräkneliga.
Men man kan väl också säga att det har ju lyfts en diskussion om hur... Ska man alltid rösta som sitt parti eller ska man rösta, är man fri att rösta på ett annat sätt? SD-vildarna har ju varit ute i olika forum och sagt att ja, men det är inte konstigt att vi röstar med oppositionen och det borde alla riksdagsledamöter kunna göra. Tycker man inte som sitt parti i en viss fråga så har man ju möjlighet som enskild riksdagsledamot att rösta annorlunda.
Ja, man har sitt eget mandat helt enkelt.
Precis.
Sin egen röst. Ja. Kan vi se någon förändring där, My? Kan partipiskan bli viktigare, att den ska vina rejält?
Den är redan stenhård i riksdagen. Så det är väl det som är egentligen med vilden, att det är när man blir vilde som man på riktigt hamnar utanför en partipiska. Och då ska man ju tillägga att anledningen till att man har blivit vilde är ju nästan alltid att man inte har klarat av partipiskan och blivit sur på olika sätt. Vissa av dem handlar ju om att de har bytt parti under mandatperioden. Det är inte lika vanligt. Ofta är det ju att man är sur för någonting. Det kan ju också vara att man byter parti för att man är sur. Det finns ju flera vilda nu i den här riksdagen som har bildat nya partier. Bland annat Elsa Widding och Katja Nyberg som är 2 av huvudpersonerna i hela det här dramat.
Sen har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hållit sitt så kallade vårtal på Långholmen i Stockholm. Jag kollade lite i efterhand på YouTube och han presenterade som Sveriges räddning personifierad av Ungsvenskarnas ordförande Denise Westerberg och möttes av mycket starka applåder. Det var någon form av låt som de verkar uppskatta väldigt mycket.
Det är Ungsvenskarnas Sol igen, va? Vallåten från 2022.
Korrekt, den spelades även på slutet. Ja. Det var många viftande Sverigeflaggor i publiken också.
De blev också uppmanade att ställa sig upp och vifta med flaggorna från scenen. Så att det var lite konstruerat, var det. Lite spontant, lite konstruerat.
Vi ska till och med lyssna på hur det lät faktiskt här.
Om vi ger oss ut på gator och torg i den här valkampanjen. Vi ger allt. Allt vad vi har av energi, blod, svett och tårar. Då kommer vi att ta hem det här valet också. Då kommer vi att vinna det här valet också. Är ni med på det, Sverigevänner? Stort tack för att ni orkar lyssna. Tack så hemskt mycket.
Ställ er upp och vifta med flaggorna. Vifta och ställ er upp. Kom igen nu.
Tack. Då dansar vi lite också.
För jag säger vad min största besvikelse under helgen var.
Mm.
Annars en mycket bra helg. Men jag missade att filmarna Jimmy också dansade där på scenen. Han sa inte bara nu dansar vi, han dansade också. Och jag måste säga en inspiration för alla medelålders personer som inte kan dansa men ändå gör det.
Mm. Mm. Kan du försöka beskriva hur dansen ser
ut? Det var väldigt likt när Donald Trump dansade. Vet du, han liksom viftar händerna upp och ner och benen kanske inte riktigt i takt med händerna och armarna. Mm. Lite så. Men
det fanns det några höfter?
Ja, men lite vaggande kanske.
Okej, okay. Intressant.
Ja. Ja, men det var väldigt besviken att jag inte hann. Jag fipplade upp mobilen och hann inte få in det här på film.
Så himla synd.
Ja, det var
du
det.
Du var ju annars vår utsända spion på det här
tillfället. En av få personer på plats på journalistkåren. Ja.
Det var inte alls många medier där, berättade du. Obevakad tillställning. Vad har du för reflektioner med då? Varför var det inga medier där?
Ja, men det har aldrig varit en jätteväl rapporterad händelse. Jag har ju varit där, alltså jag har varit på de flesta av de här de senaste 10 åren. Så att för mig kanske det mer handlar om att få en bild över tid hur det här har förändrats. Och kanske också säger hur jag spenderar en ledig lördag i maj.
Men... Du försökte även få med mig.
Jag tänkte så här, det kanske är mindre konstigt om jag får med en kompis.
Va? Ska du med på Jimmy Åkessons vårtal? Och jag var så, alltså ja, det hade jag gärna gjort. Men
du
hade jag ett liv just den dagen.
Ja, men det är en helt annan känsla nu för tiden. Det är en väldigt stor publik. Det är liksom lite känsla av folkfest. Det finns en sån här food truck. Det är inte alls samma utanförskapskänsla som det var de första åren. Och för då handlade det ju också om, skulle jag gissa, att man lade på Långholmen som ligger då väldigt nära Södermalm, kanske till och med en del av Södermalm, jag är inte helt säker på geografin där. Att man lade det som en provokation på en plats som man tyckte var så liksom, symboliserade etablissemanget och liksom woke-vänstern. Så, men nu har det liksom bara fortsatt och det är väldigt speciellt för att ja, man måste väl säga att det är ju en publik som man kanske inte jätteofta ser på Södermalm. Det var rätt stor skillnad att gå från Långholmen och det här eventet in till, upp till Hornstull och titta på uteserveringarna, vilka människor som satt där.
Berätta exakt vad du menar nu. Pratar vi kläder?
Vi pratar dels vi ålder.
Ålder, okej.
Okay. Det är liksom en lite äldre publik.
Är det många män?
Det är många män, men det är också en hel del kvinnor. Det är ju en, jag skulle säga att det är en hel del människor som kanske inte bor i storstäder. Även om det är väl en del som kommer dit för att det är tillgängligt i Stockholm. Och sen så skulle jag väl också säga att det är... alltså Jimmy Åkesson har ju en mer engagerad publik än någon annan partiledare. Så har det ju varit under alla de här åren. Det finns liksom ett liv i den här publiken på ett helt annat sätt. Alltså... Nu blev de ju tillsagda att ställa sig upp och vifta med flaggorna. Men de hade också gjort det själva vid något annat tillfälle. Och det finns liksom ett utbyte där de liksom häcklar honom på ett lite kärleksfullt sätt när han pratar. Det är mycket så att de skrattar och skämt om framförallt om kanske socialdemokrater eller annat politiska motståndare. Men det finns liksom han har liksom en koppling till publiken som de flesta politiska ledare inte har. Och det har varit väldigt spännande att se att den har ju varit konstant över alla de här åren. Men publiken är ju mycket, mycket större nu.
Och det är väl någonting som de har jobbat mycket med också, just att skapa den här folkrörelsen och göra partiet folkligt. Det tycker jag man har märkt att de verkligen har satsat på.
Men förr var de ju då inte inne i värmen, det var hela grejen. Och nu är de inne i värmen rejält.
Det är märks inte det? Känslan man får när man är där. Alltså nej. Där är det ju fortfarande en väldigt stark känsla av det här med att de är en utanförskapsrörelse. För det är väl också någonting som utmärker den här... publiken, för jag tänker att det här är en publik som är hans kärnväljare. Och det är ju att de har en väldigt stark anti-etablissemangskänsla fortfarande. Och att det är det som liksom får igång dem mycket.
Men finns det inte också en känsla av triumf som jag tänker verkligen borde genomsyra allt?
Nu. Ja. Det var väldigt starkt nu. Men jag tycker att det har ändå varit en röd tråd genom alla åren att man har vunnit på olika sätt. Alltså antingen har man vunnit för att man har drivit debatten eller så har man vunnit för att alla andra hatar dig eller så har man vunnit nu för att man faktiskt, det går väldigt bra och att man liksom tar mark politiskt. Så att det tycker jag ändå är, där är nog inte skillnaden så stor.
Jag noterade ju att Jimmy Åkesson såg väldigt, väldigt glad och nöjd ut där uppe på scenen. Det kan man ju förstå. Han är sannoliken inne i det allra heligaste och hoppas ju nu såklart bara på en valvinst så att han verkligen kan vad ska man säga, kröna sin tid som politiker med en regeringsplats. Men samtidigt så har ju oppositionen ett väldigt tydligt övertag i opinionen. Och jag tänker, alltså, vad känner Sverigedemokraterna för vindar i den här valrörelsen? Förutom den egna triumfen, så, vad ser de för scenario framför sig, Olof, tror du?
De ser väl sannolikt samma scenario som de övriga tidiga partierna. Man märker ju att de har ju gått in i valkampanjandet här. I veckan så hölls det en presskonferens i Rosenbad där de då berättade om allting som de är nöjda med, som de har åstadkommit. Och,
de fyra Tidöledarna.
Ja, det är liksom det som är deras strategi, att de berättar att de har upprepat hela tiden att vi har det här paketet, vi också har kommit detta, men vi är inte klara utan vi har mycket, mycket mer att uträtta. Så ge oss nu möjlighet att fortsätta på det här, den här inslagna vägen.
Men känns Sverigedemokraterna hoppfulla, tycker ni? Alltså så här, det här kommer att lösa sig? Eller börjar de bli oroliga när de ser de här rätt markanta skillnaderna mellan blocken ändå i siffrorna?
Jag tror inte blocken är problemet. Därmed så tror jag att det finns en oro för hur det ska gå för Liberalerna. Och den är väl ganska ny ändå för Sverigedemokraterna. Att man inser att det blir ganska tufft om de inte kommer in i riksdagen. Men man vill ju verkligen inte behöva hjälpa dem att komma in i riksdagen. Så att där finns ju lite motsatta känslor.
Någon måste hjälpa Liberalerna att komma in i riksdagen, så är det ju.
Någon måste hjälpa dem. En sak som jag kom på, du frågade det här med hur man kan... Alltså vad är skillnaden på den här publiken och annan publik? Jag kom på att en sak som man kan säga är väl att det finns ju ingen annan publik som har Make Sweden Great Again-kepsar.
Se där.
Jag tänker att det är en ganska tydlig bild av vad skillnaden på den här Sverigedemokraternas publik på en sånt här event är och något annat partis.
Å andra sidan har ju Sverigedemokraternas retorik, nu kanske inte det bara på grund av Sverigedemokraterna, men det här att alla partiledare hela tiden ska påpeka hur mycket de älskar Sverige hela tiden, det får vi ju nu stå ut med i vart och varannat tal och ja,
där är det
anförande.
Ju ingen skillnad från SD över något år.
Det har Nej, de det är så mycket Sverigepins och flaggor och det ska vara så liksom tätt med Sverigehyllningar hela tiden.
En sak som jag tyckte var lite rolig ändå med det här talet, det var ju det här att han pratade om skolmaten. Och att han sa så här, alla barn ska få äta kött i skolan. Mm.
Det är någonting som Peter Kullgren, ministern, driver också starkt. Att ja. De har ju liksom gått för ett krig mot det de kallar liksom tvångsvegetarianismen i skolan. Att man då ska ha en vegetarisk, en dag där det bara serveras vegetarisk mat. Det tycker de är liksom väldigt, väldigt fel.
Men det som är komiskt med det här, det är ju att jag gjorde ju en P1-dokumentär om Sölvesborg för några år sedan med Jimmy Åkessons exfru Louise Eriksson. Och då var jag med på en av deras omtalade glitterfester. Jag var inte med på hela festen. Jag var med, för allas bekvämlighet var jag bara med en liten stund i början. För att ingen ville ha mig där, och det är ändå en väldigt dålig förutsättning att vara på en fest när ingen vill ha dig där.
Kan man ju säga.
Men det som jag tyckte var komiskt med det här, att han stod liksom gastade om alla ska få äta kött på scen, det var att under den här festen så serverade han själv då vegetarisk mat.
Va?
Och blev också mött av burop av sina kompisar när han sa så här, och all mat är vegetarisk så alla kan äta av den, och de buade. Sen så sa han ju också att ni måste källsortera ett skräp under kvällen, och då fick han också burop. Så det jag tyckte det var en rolig kontrast till vad han sa, alltså jag tänker så här, hans riktiga personlighet och vad han säger som partiledare.
Det här med mat väcker ju uppenbarligen väldigt mycket engagemang. Jag såg i kommentarsfältet under det här talet på YouTube, det var jättemånga som hade skrivit om just skolmaten. En man skrev, eller jag vet inte om det var en man, det var en signatur: fan så sugen jag blev på dillkött nu och på fläsk med löksås. Och så fick den här personen jättemycket kommentar: ja, också jättesugen på fläsk med löksås. Alltså det finns uppenbarligen känslor att hämta.
Det finns ingen som hindrar dem att äta det.
Ät ert dillkött. Själv minns jag med skräck dillköttet i skolmatsalen.
Det är också roligt, för jag tänker så här, har vi inte, alltså det här med skolmaten, att den är äcklig, är inte det en diskussion genom alla tider?
Såklart det.
Jag älskade skolmaten, jag tyckte den var kanon.
Va? Är det sant? Ja.
Du är så konträr. Ja.
Fick du inte hörna i currysås i skolan?
Jo, men det kan man ju välja bort.
Du som är uppväxt i Småland, fick du kroppkakor?
Absolut.
Fint. Vi ska låta oss omsvepas av grön materia nu och kliva in i Miljöpartiets värld. En värld som faktiskt blivit lite större den senaste tiden. Enligt en mätning från DN Ipsos här nyligen får partiet sitt högsta väljarstöd sedan 2015. 7% hamnar de på, vilket är 2 procentenheter mer än i valet 2022, där deras slutresultat var 5,08. Även i Aftonbladet Demoskops aprilmätning så når Miljöpartiet 7%, 7,2% till och med. My, reaktion på det?
Ja, det är ju nästan ett oj då, tycker jag.
Mm, visst är det det.
För att vi behöver ju dissekera hur det här har gått till. För jag tänker bara med en första blick är det inte helt uppenbart.
Okej, okay, då vet vi vad du känner inför det här. Men tror du att det är här de kommer ligga någonstans när rösterna är räknade i september? Jag vet att du inte vill kolla i spåkulan. Det är ju farligt för vilken kommentator som
jag
helst.
Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det.
Det här är någon slags vårfeber bara, eller?
Ja, men det var också roligt. Jag pratade med Miljöpartiet som sa att de känner sig lite nervösa också. För så här tidigt har de aldrig pikat förut. Att de känner så här, men hur ska vi göra nu när vi inte slår i underläge?
Och nu får de dessutom uppmärksamhet, och det vet vi ju att det är det sista de vill ha, för när de ingen pratar om dem så går de ju som bäst, det har vi ju lärt oss av dig, My. Vad är det för arbete och strategi som ligger bakom det här lyftet då, Olof, skulle du säga?
I den här DN-artikeln då som den här undersökningen har publicerats så förklaras det med att de har ju, det har varit framgångsrikt för dem att ta strid mot regeringens sänkning av bensin- och dieselskatt. Att det har då varit något på ett sätt som de har utmärkt sig, och de har med sig sina väljare på detta. En annan sak som lyfts fram är då språkrörsbytet som skedde under den här mandatperioden. Att det har varit positivt till partiet. De verkar mer samlade.
Vi ska verkligen prata mer om Daniel Heldén och Amanda Lind, detta nya team, eller nya team, men ja, det teamet som i alla fall leder partiet nu i valrörelsen. Innan vi gör det ska jag bara kommentera att partiet har ju dragits länge med det här nedre epitetet Sveriges mest ogillade parti. Det är enligt undersökningar från SOM-institutet. Men nu, enligt en artikel också i tidningen Dagens Nyheter, så har de lämnat över den här obehagliga jumboplatsen till Vänsterpartiet. Och jag försökte faktiskt hitta liksom originalkällan till det här, men jag gick lite bet. Men vi får väl lita på Dagens Nyheter, My, just i det här fallet.
Jag tycker att man ska lita dem i stort sett alla fall faktiskt.
Det tycker jag också. Men hur har det här gått till? Vad har hänt? Vad är det för skifte?
Men jag tror att det handlar om att Miljöpartiet är det parti som alla partierna på vänstersidan har sagt att de ändå kan samarbeta med. Och att jag tror att högersidans väljare, de ogillar ju Miljöpartiet naturligt, gissar jag. Men att de har då en ökad gillning hos de rödgröna väljarna. Och det tror jag handlar om det. Att Vänsterpartiet nu mer är symbolen för varför det är problem på vänstersidan att få ihop ett regeringsunderlag. Medan Miljöpartiet mer är ett parti som alla vill samarbeta med.
Ja, de har ju lyckats hålla sig utanför den här låsningen då, med hur ska Socialdemokraterna då lyckats bilda en regering både med Vänsterpartiet och Centerpartiet. Miljöpartiet är liksom inte alls med i den, och det har gynnat dem.
Ja, nu gick du in här på regeringsbildningen, då kan vi väl prata lite vidare om det, för de ses väl ändå som någon slags stöttepelare i det rödgröna laget. Alltså en trogen medhjälpare, en vän i viken, någon som inte sviker när det väl gäller. Det vet vi ju att de har ju också fått gråta en hel del tårar för att de nästan alltid då har sympatiserat eller gått med på vad Socialdemokraterna kastat upp i luften.
De brukar säga att de tycker osunt mycket om socialdemokrater.
Ja, det har ju spelat dem i händerna och inte, kan man väl säga. Hur ser regeringsfrågan ut för Miljöpartiet? Är den enkel? Är den helt problemfri? Finns det några röda linjer alls?
Alltså egentligen är den ju inte helt problemfri, för de har ju också ett kongressbeslut på att inte släppa fram någon regering som de inte sitter i. Jag tänker att lösningen är väl egentligen att alla tänker att de ska sitta i en regering lite oavsett hur den regeringen ser ut. Men de har också en röd linje. Sen tror jag att de är lite rädda av att de har frångått den vid ett tillfälle när de släppte fram en socialdemokratisk minoritetsregering då när Magdalena Andersson var statsminister i 7 timmar och sen hoppade Miljöpartiet av. Så att jag tror att det räddas de också, att det är ingen diskussion eftersom man tänker att de ändå kommer att falla till föga ifall det skulle behövas.
Men framförallt så är det väl ingen som motsätter sig Miljöpartiet direkt i en regering i det rödgröna laget. Väl.
Nej, det är ju inte det. Nej. Nu har ju i stort sett alla partier, jag tror alla partier på vänstersidan eller och oppositionen sagt att man ska tänka sig att regera med Miljöpartiet, även Centerpartiet har sagt det. De har ju bara sagt att det är bara vänstern som de har en röd linje mot.
Och sen kan man också tillägga att i Miljöpartiet så har det ju tidigare funnits en mer radikal falang som har då inte tyckt att man ska sitta i regering för att man då kompromissar bort för mycket av sin identitet. Den falangen har ju i princip försvunnit, eller den är i alla fall inte alls tongivande längre.
Vem dog den ut med?
Carl Schlyter.
Okej. Okay. Ja, det var ju inte igår då.
Nej.
Nej. Men kan Socialdemokraterna verkligen lita blint på Miljöpartiet? Är det den kompisen som liksom håller upp håret när man kräks alltid i alla lägen, trots att det är svinjobbigt?
I nuläget så är det ju, alltså, min bild av hur partiet är just nu är att man har tonat ner de här, till exempel där det skar sig mellan S och MP tidigare, bland annat, eller typ exempel är ju i migrationspolitiken då. Där är inte alls Miljöpartiet lika tongivande för att man ska öka flyktingmottagandet till exempel, utan man har ju valt att satsa helhjärtat på klimatfrågan.
Och är det Miljöpartiet som kan sägas vara som Kristdemokraterna är lite grann, fast på vänsterkanten, alltså att de ändå är någon form av brobyggar?
De vill ju vara det, de var ju ute och pratade om det, men sen så organiserade de ju den här katastrofala middagen när de skulle äta libanesisk buffé, 4 tjänstemän från de 4 olika partierna tillsammans. Mm. Och det blev kaos efteråt. Så sen tror jag att de har dragit öronen åt sig.
Men det var väl inte Miljöpartiets fel nödvändigtvis att det blev kaos?
Nej, eller? Men det är väl att förutsättningarna för att vara en brobyggare, då måste det ändå vara att det finns broar att bygga till olika öar eller platser, tänker jag. Och det visade sig att det fanns inte den. Det var liksom för långt, eller det var för svårt.
Alla hamnade i det kalla vattnet.
Alla hamnade i vattnet. Mm. Och så att nu så tror jag att man har lite mer tillbakalutad inställning här. Alltså man har ju kontakt med alla partier, men jag tänker att man mer tänker att alla gillar oss och det kommer att lösa sig.
Det kommer att lösa sig. Det är så enkel mening, men så svårt när det
ja,
väl gäller.
Sen är det kanske inte de som är drivande jättemycket i någon slags regeringsbildning. Alltså de är ju fortfarande ett ganska litet parti. Och som sagt, de har en lite, vad ska man säga, inte otoxisk relation till Socialdemokraterna på det sättet att de följer deras ledband lite.
Då tycker jag ändå att vi ska prata lite ledarduo här. För det är ju en väldigt tydlig förändring sedan i valet 2022. Då hette ju duon Märta Stenevi och Per Bolund, visst.
Så är det.
Knappt att man kommer ihåg det.
Nej, precis. Per Bolund har begravts lite grann i minnet, tycker jag. Det tjorvades ju rätt rejält i leden då i alla fall. Vi vet hur det slutade för Märta Stenevi. Tårar, tandagnissel, rapporter om toxiskt ledarskap och till slut sjukskrivning och avsked. I den här valrörelsen så heter ju språkrören Daniel Heldén och Amanda Lind. Och visst är det inte bara jag som upplever att det finns ett... Det råder lugn och stillsam, harmoniskt. Det känns harmoniskt. Visst?
Ja, nej, men så är det. Alltså deras relation, deras personkemin mellan de här två beskrivs ju som exceptionellt bra. De är
exceptionellt bra?
Väldigt bra. De är samspelta och de har ungefär samma vision av vad de vill föra partiet. En miljöpartist som jag pratade med gick så långt som att det kanske aldrig har varit bättre personkemi mellan två språkrör. Möjligtvis då de som alltid lyfts fram är Wetterstrand och Eriksson.
Kungen och drottningen.
Precis. Den här miljöpartisten tillade ju också att det kanske inte aldrig riktigt har fungerat heller, förutom vid de här två exemplen mellan språkrören. För det räcker med att man har en pytteliten annan vision om vart man vill föra partiet. Speciellt i den här grundfrågan då, ska man vara ett renodlat klimatparti eller ska man även satsa på föra fram annan politik, och då om man inte delar den visionen så blir det osäkerhet, och det blir osäkerhet som sipprar ner i organisationen och det blir inte bra. Men nu verkar det som att de här två nuvarande delar samma vision.
Och vad är den visionen?
Det är ju att klimatfrågan ska vara i fokus, men att man då också ska såklart driva andra frågor, men att man då kanske gör det genom att få in ett klimatperspektiv på de frågorna.
Det gröna ska genomsyra allt?
Ja.
Okej. Vad hör du, My, från dina källor? Hur de funkar? Och hur funkar de som chefer? De är ändå chefer för det här partiet.
Ja, men jag hör, precis som Olof, här att det funkar väldigt bra. Sen så tänker jag att man alltid måste tänka på vad kontrasten är, alltså vad man jämför med. Och jag tror att känslan av att det funkar bra också förstärks av att det funkade så fruktansvärt dåligt.
Det var ju
med
kaos.
Sen vi. Mm. Och då gör det ju att man, vet, läkningsprocessen, man blir ju beroende av den personen som hjälper dig att läka på något sätt här. Jag tror att mycket, det ligger mycket i det också, att man är så förtjust i de här två.
Amanda Lind har ju varit minister. Jag tänker mig att man lär sig en massa saker genom att vara minister, men också hur man samarbetar på liksom en högre nivå. Kan det påverka att hon har den erfarenheten med sig i bagaget?
Jag tror ju mer på det som Olof sa innan, att det handlar om att oavsett hur det visuella är, så är Amanda Lind en pragmatisk, liksom realistisk politiker, och det är Daniel Helldén också. Så att jag tror att det handlar mycket mer om det, att man delar den här visionen om hur partiet ska vara. De har ju tre olika inriktningar här på valrörelsen, och det är ju klimat, natur och jämlikhet. Och precis som Olof var inne på, så handlar det ju om att man egentligen vill lägga det här rastret, klimatrastret, på nästan alla frågor.
Ett vackert uttryck, ett raster. Mm. Det använder vi för sällan, det ordet, tycker jag.
Ja, jag har nog aldrig använt det, men jag ska börja.
Nu börjar vi från och med nu. Men kanske tänker jag att de här båda har lite tur också på ett sätt nu i den här valrörelsen. För det har ju tillkommit två nya namn i partiledarligan. Simona Mohamsson för Liberalerna, Elisabeth Hand-Ringqvist för Centern. Som ju då får kämpa för att visa vilka de är, för att folk ska känna igen dem och veta vilka de är och sådär. Så nu framstår plötsligt Amanda Lind och Daniel Helldén som trygga veteraner i jämförelse. Talar inte det också för dem?
De har ju alltid haft ett problem, Miljöpartiet, med att de har två språkrör, och att det gör det väldigt svårt för dem att profilera sin partiledare eller sina partiledare. Så att det är ju klart att de har en fördel då om de är många i bottenligan, för Miljöpartiets partiledare brukar ju alltid ligga i bottenligan.
Ja, nu gör de inte det just nej, nu, såg nej. Jag. För nu är det andra personer som har ryckt.
Jag tror i och för sig inte att de tjänar på det egentligen, på något sätt, men det är ju klart att
någon skadeglädje finns väl. Titta, de där nya, de kan de ligga där längst ner i bottenligan och kravla. Nähä. Men en riktig stjärna i Miljöpartiet är ju annars EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke, som ju nästan kan sägas vara någon form av influencer på sociala medier, särskilt så här i valrörelsetider. Jag följer henne på sociala medier så många år, och hon kör. Det är liksom turné, känns det nästan som, när hon är ute på vägarna. Alltså, är det utsålda hus? Jag vet inte. Man får den känslan.
Mycket är det.
Det är mycket. Men hur viktig är hon för partiet i en valrörelse?
Ja, men hon är ju väldigt viktig. De behöver ju nå ut till väljare på olika sätt. Och det är klart att hon är någon slags vallokomotiv. Sen vet vi också att hon brukar ju lägga undan. Hon bor ju i Bryssel annars, men hon brukar ju vara i Sverige väldigt mycket när det har varit valrörelse. Så vad det är ju valrörelsen, och jag gissar att det kommer vara så i den här valrörelsen också. För att hon är liksom ett kändiskort. Alltså jag tänker att ett av få kändiskort som ändå har funkat i politiken.
Vad tror du om Alice Bah Kuhnke som vallokomotiv, Olof? Småland också?
Verkligen. Hon är ju också känd, för hon har ju haft en tv-karriär innan, så att det är klart, det var det länge sedan. Men det passar ju ganska bra att om man är EU-politiker och verksam i Bryssel, för då står man ju också lite över de politiska diskussionerna som sker på hemmaplan. Man kan liksom ägna sig mer åt att vara en funktion som en politisk influencer. Jag menar, det var ju även Maria Corazza Bildt hade ju lite den funktionen för Moderaterna också tidigare.
Nu har ni varit inne på politiken och det här rastret, som det så snyggt hette. Men vad vill Miljöpartiet 2026 då? Alltså, jag klickade mig in på deras hemsida. Alltid spännande att se vad som står där. Möttes av de här meningarna. Miljöpartiet vill att Sverige ska ta ledningen i klimatomställningen och visa att samhället vinner på grön politik. När vi investerar i klimatet, naturen och människors vardag skapar vi samtidigt fler jobb, lägre utsläpp, billigare och tryggare energi, renare städer och en starkare välfärd. Och så står det då att deras prioriterade frågor är klimat, miljö, jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter, jämlik skola, sjukvård och hälsa. Lite hit och lite dit, Olof. Det låter väl bekant, va?
Ja, nej, men det sticker ju inte. Det är ju precis så som de har, ungefär samma frågor som de har drivit tidigare. Det som jag tycker, som jag sa tidigare, var att det jag låter mig, det känns ändå som att de kanske trycker mer på klimatet, och att det är klimat, att löser man klimatet så kommer mycket annat i samhället att lösas, eller att klimatfrågan också påverkar så mycket annat, andra politiska beslut i samhället.
Men My, hur ser det ut med väljarnas intresse för klimat och miljö? Är det det här som gör att de här 7% snart kommer att tryckas ner till någonting lite lägre, eller? Nej, men det är väl ingen stor fråga i den här valrörelsen hittills?
Nej, men det håller ju på att segla upp och bli det. Det här med energifrågan och det här med beroendet av fossila bränslen och vad det gör när det blir ett krig i Mellanöstern. Det är en väldigt aktuell fråga. Sen tror jag också att eftersom klimatfrågan inte har varit en prioriterad fråga under ganska lång tid nu ändå, så har man ju försökt, precis som Olof är inne på, att man försöker prata om det på andra sätt, alltså kopplade till andra samhällsförändringar eller olika typer av samhällsfrågor som liksom säkerhet och trygghet, om man inte är med om naturkatastrofer som klimatet orsakar, matpriserna, alltså beredskapen för hur mycket vi kan odla i Sverige, bränslepriserna inte minst. Så det är ju klart att de har försökt hitta ett nytt sätt att prata om det. Och det var ju också en strategi efter förra valet när man insåg att de inte pratade om klimat på ett sätt som hade väljarna med sig.
Men hur skulle det här nya sättet se ut då?
Det handlar om det här med förankring, att man ska prata om klimat på ett sätt som folk förstår att det här finns en anledning för mig att ställa om. Att det finns ett incitament att göra det. Det är inte bara att det blir dyrt och jobbigt, utan jag tjänar också på det. Och det är ju det man har försökt göra under den här mandatperioden, hittat sätt att prata om det på ett annat sätt. Och det tycker man ju då att man har gjort nu.
Handlar det om att komma närmare individen, eller?
Jag tror framförallt att man vill inte prata om klimat på ett sätt som gör att människor slår bakut.
Nej.
Och sen så har de väldigt hjälp nu av det här med bränslepriserna, och att det finns en diskussion som alla partier egentligen har om att man ska minska beroendet av fossila bränslen, och att Miljöpartiet har ju pratat om det hela tiden. Och så är det ju politiken, man blir ju belönad för stringens, man blir belönad för att man håller fast vid ett budskap och säger det över väldigt lång tid och ska bygga förtroende i den frågan.
Men är vi säkra på att korrelationen finns mellan att det ser sämre ut i världen och att Miljöpartiet går bättre? Är det verkligen sagt?
Nej, men jag tror att man har ju tagit, alltså de har ju varit ett rött skynke i klimatfrågan när man gjort det till en kulturkrigsfråga. Och det kan man ju inte göra på samma sätt när också regeringen och högerpartierna måste ta hänsyn till liksom vad som händer med människors vardag när man är beroende av fossila bränslen. Hur dyrt det blir, hur sårbart det blir när det blir ett krig i Mellanöstern. Så att de har ju hjälp med det. Sen så kan det ju ändras väldigt snabbt, med tanke på att det här är en fråga som är aktuell nu och det är ändå 4 månader kvar till valet.
Men hur ser faktisk politik ut? Olof, har vi några exempel på några förslag som Miljöpartiet har lagt fram som känns lite så här, oj, titta här?
Ja, alltså det som de har profilerat sig på det här området, då kan man ändå, det handlar ju om det här med att man då måste göra sig fri från fossila bränslen, fossil gas från Ryssland och så vidare, och att man måste ställa om. Nu har vi chansen eftersom priset på bensin och diesel ändå är så högt, så visar det här att det här är inte hållbart i längden, och det har de ju verkligen tryckt på.
Alltså en sak som har varit en svaghet för dem har ju varit det här att de inte vill sänka bränsleskatterna, och att de har då haft en politik som skulle göra bränslepriserna ganska höga eller väldigt höga. Men att nu i den här situationen så finns det ju en diskussion kring hur man ska göra för att fasa ut fossila bränslen. Och då så finns det ju liksom ändå en poäng för Miljöpartiet att plocka, tycker de. Att man kan subventionera bensinpriserna på andra sätt än att sänka bränsleskatterna, alltså att det inte finns incitament att använda mer bränsle. Så att de tycker ju ändå att tiden just nu är för dem på något sätt.
Okej, vi får se hur det blir. Hur placerar vi Miljöpartiet på en högre vänsterskala då? Just nu. Var ligger de?
Ja, men de ligger ju vänsterut. Och det är ju en förändring som skedde för 10-15 år sedan kanske.
Ja, det måste man väl ändå säga. Tidigare så var de ju mer att kanske mer
lite mer
marknadsliberala, i alla fall. De hade i alla fall ett sånt ben eller vad säger man, de hade ändå en fot på den planhalvan. Det har de ju inte riktigt längre på det sättet.
Nej, den är borta. Vem röstar på Miljöpartiet 2026 då? Hur ser deras väljarskara ut? Vad vet vi om den?
Ja, men främst socialdemokrater är det ju som de hoppas på i valet. Och kvinnor framför allt. Kvinnor mitt i livet. Sådana som vi.
Storstäder, va?
Ja, storstäder, men jag tror inte det är någon fokus, alltså en målgrupp för dem, utan det handlar väl mer om människor mitt i livet som är besvikna på Socialdemokraternas klimatpolitik. De är ju väldigt medvetna om, det tror jag liksom är en självklarhet, att de kommer ju inte plocka väljare från den andra sidan. Det är ju inom det rödgröna blocket som det finns väljare.
Vi har pratat ganska mycket om saker som ändå talar i viss mån för Miljöpartiet. Som ledarduon då till exempel, som verkar ha det så harmoniskt och fint. Men allt kan ju inte vara guld och gröna skogar. Vad har de för problem? Vad är deras största problem?
Alltså, deras största problem är ju att deras... Det är ju väldigt avhängt hur klimatfrågan dominerar. Eller hur klimatfrågan tar sig in i debatten. Alltså, man kan ju ponera att det blir ett nytt läge där försvarspolitik, säkerhetspolitik eller kriminalpolitik får betydligt större utrymme. Och då, där är ju inte Miljöpartiet lika starka som flera andra partierna i riksdagen.
Men var det inte bra för dem att hamna i glömska? Har vi inte också sagt det? Det
inte bra man kan inte vara helt i glömska i en valrörelse. Nej. Då måste man ändå vara en del av debatten. De har ju, jag tycker det är lite roligt i en valrörelse att se vad olika partier sysslar med som liksom kampanjer. Och Miljöpartiet, de är ju ute på sagt pubquiz.
Det är deras
runda.
Grej.
Mm. Det är deras grej. Mm. Och jag försökte,
du måste ta dig
jag
dit.
Jag har ju aldrig varit på ett pubquiz i hela mitt liv.
Och jag hade ett lag som vann pubquiz så mycket så att den som höll i quizen så slutade. För jag tror de tyckte det var så tråkigt att vi vann hela tiden.
Jag kan liksom inte riktigt, kanske, jag har inte känt spänningen i att vara på ett pubquiz. Nej. Men Miljöpartiet menar ju att det liksom är ett ganska så här, folkligt sätt för dem att vara ute. Alltså både att vara lite besserwissriga och att då också träffa folk. Men jag fick lite frågor som de har haft. Jag får ta tre frågor på er här som från Miljöpartiets pubquiz.
Aj.
Oj då.
Mm. Det klarar inte min tävlingsinriktningsprofil av.
Det här är en fråga som jag anser att ni borde kunna.
Mm. Har du med Miljöpartiet att göra?
Nej, men alltså, det här ger väl en liten bild av vad för typ av frågor man får när man går ut och träffar Miljöpartiet för pubquiz.
Okay.
Jag kommer
klippa bort det här om det inte blir bra resultat för mig.
Var i landet börjar man kalla sill för strömming eller strömming för sill? En mycket viktig fråga för mig personligen.
Småland och neråt.
Ja, bra. Kalmarsund. Mm. Hur stor del av Sverige är bebyggt inklusive vägar? Det är mycket mindre än man tror.
43%. Mm.
20.
3%.
Va?
Vilken är Sveriges vanligaste trädart?
Det måste vara gran.
Ja, det tror jag också.
Rätt!
Ja, men 2 av 3. Bra lag. Ja, high five.
High five.
Det var jättepinsamt att det är bebyggt. Men
jag ska bara säga, just den här pubquizen, de hörde av sig till mig och ville bjuda in, men så hade de ju förlagt den här pubaftonen exakt vid samma tillfälle som den avgörande fotbollsmatchen där i Sverige.
Nej, det är inte bra politik.
Nej, det kändes inte folkligt tycker jag.
Det kändes verkligen
inte folkligt. Det måste man sluta med.
Alltså där har man ju tappat kanske handen på pulsen och känner på någonting annat.
Då tappar man all bebyggt samhälle i Sverige. Då tackar vi för idag, Mia och Olof. Tack alla som lyssnat och som lyssnar. Och så hörs vi igen på måndag i en undran till. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.